sitter ju vi i en Porsche Cayenne. Hur känns det, Caroline?
Jag trivs som fisken. Det är så härligt. Jag blev jätteglad att jag fick chansen. Det är både roligt att ut och köra och en fantastisk bil förstås. Så här ska bli roligt.
Jag missförstod ju. Jag trodde ju att du hade en Porsche. Men så var det inte riktigt.
Tyvärr inte. Inte ännu då i alla fall.
Inte ännu.
Jag får väl sikta på det.
Jag hoppas att du får en. Då får jag åka med.
Jag med.
Jag tänkte köra 5 snabba med dig.
Mm.
Och då går det till så här. Att jag ger dig 2 olika alternativ. Du har cirka 2-3 sekunder på dig att svara. Och då, sen så får du motivera svaret med en mening. Det första du kommer att tänka på.
Okej.
Hur känns det här?
Lite skakigt än så länge.
Är det sant?
Jag som just sa det för när vi talades vid. Att man kanske ska tänka efter lite. Inte göra allting så snabbt. Det känns som en utmaning just nu. Då. Men då får jag väl anta den.
Då sätter vi igång då. Vänster eller höger?
Höger.
Varför då?
Jag är extremt mycket högerhänt. Och du och jag pratade ju nyss om höger- och vänsterhänta. Så att det är det första jag kommer att tänka på, absolut. Jag brukar ofta ha det med, alltid så här man står och ska hålla reda på. Om jag har hällt upp olika saker i olika glas eller något så här, så är det alltid mitt som står till höger.
Och hur känns det att den här bilen är vänsteranpassad?
Det har jag inte lyckats upptäcka ännu. Men det känns väldigt bra, ska jag säga.
Jag känner mig för första gången som en normal person och inte en minoritet.
Ja, just det. Ja, stämmer. Fler högerhänta än vänsterhänta.
Okej, nytt eller gammalt?
Den var svår. Men då säger jag nog gammalt faktiskt. Jag gillar tradition lite grann så. Men jag tyckte att den var svår för att samtidigt så är nytt och nya spännande saker gillar jag. Oj, nu får vi blåblink här framme, men det kanske går bra ändå. Det är tur att det är framför oss, inte bakom oss.
Eller hur? Vi får vara försiktiga nu så att vi inte krockar.
Med en sån här bil, ja.
Ja, runt eller fyrkantigt?
Oj, runt. Lite oklart bara vad jag ska associera till. Men jag gillar mjuka former generellt. Sådär. Tycker väl inte om kantigt oavsett om det är kantiga personer eller man associerar kanske ofta kantigt till någonting som är lite avigt eller så.
Snabbt eller långsamt?
Snabbt. Jag sitter ju i en Porsche.
Du sitter i en Porsche och du har MC-kort.
Ja.
Jag förstår, det är fart och fläkt på det.
Ja.
Gillar du höjder också?
Jag trodde inte jag gjorde det. Tills jag fick en utmaning att högt upp, 22 meter upp i en lyftkran.
Åh, herregud.
Fira mig ner från, det var en sån här teambuilding-övning när danska militären hade oss ut och leka och göra saker.
Oj, väldigt och det var en speciell jättekick. Teambuilding.
Ja, det var många som inte gjorde det. Men jag tänkte faktiskt att jag kommer ångra mig efteråt om jag inte gör det. Och det var väldigt roligt. Det var en kick.
Gud vad roligt. Ord eller handling?
Oj, till en jurist.
Visst är det en farlig den där?
Ja. Då är det ju så att ord är ju någonting, det är ju...
Känns som att 3 sekunder har gått.
Nej, den har jag redan glömt. Jag är fokuserad på trafiken istället.
Bra.
Men då säger jag ord för att jag är jurist.
Välkomna till Juristpodden. Idag är vi på vår gård ute i Saltsjöbaden med en väldigt färgglad rosa gäst skulle jag vilja säga. Och i en rosa soffa, Caroline Olstedt Karlström. Fick jag till ditt namn nu?
Ja, har du.
Gud vad underbart. Stämmer så bra. Välkommen till Juristpodden.
Tackar.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hur känns det?
Jättebra. Jag är jättenyfiken.
Gud,
vad roligt. Det här ska bli spännande. Och så trivs jag väldigt bra i den rosa soffan.
Ja, men du matchar. Hur hamnade vi på vår gård?
Ja, du nämnde i något sammanhang där när vi pratades vid om att du skulle fundera på miljö.
Mm.
Och precis innan där så hade jag just suttit och tittat på helt enkelt på hemsidan här. För att vi hade bokat att vi skulle vara här på konferens igår och idag. Och jag fångades av miljön, att jag tyckte det var så häftigt ställe. Det låg vid vattnet och det var fint och fina bilder. Så att det var helt enkelt, det låg väldigt nära. Och så slog det mig att ja, men då kanske ni kan komma hit istället. Och det känns ganska befriande att komma till den här miljön om man normalt sett sitter mitt inne i stan någonstans.
Verkligen. Vart sitter du inne i stan?
Ovanpå Modgallerian. Så fantastiskt centralt och jättebra och otroligt praktiskt ibland.
Mm.
Men det är inte riktigt den här miljön, det måste jag ju erkänna.
Verkligen inte. Här är det helt magiskt.
Ja.
Men det som jag slås av med dig, det är ju att du har hittat liksom ett nytt ställe. För egentligen så skulle ju vi vara i ett rum som heter Nils där uppe.
Just det.
Och nu har vi hamnat i ett magiskt bibliotek i en rosa soffa.
Som jag råkade gå förbi igår och tyckte att det var helt fantastiskt. Det här rummet det talade till mig direkt. Allt ifrån stuckaturen och just biblioteket med de inbyggda bokhyllorna. Och alla böcker, jag älskar böcker och bibliotek. Och så stod det ju en rosa soffa mitt i. Så att det var nästan, om jag inte visste att det var helt lönlöst så skulle jag nog ha tagit ett par foton här och skickat hem och sagt, kan vi inte bygga något liknande?
Är det
så sant? Här skulle jag vilja ha ett arbetsrum. Tänk att få sitta i den här miljön.
Men vad är det med böcker och bibliotek som tilltalar dig?
Det vet jag. Det är känslan. Jag har ända sedan någonstans där mellanstadiet så har jag gillat, det är någonting där med fantasin och läste mycket skönlitteratur, hade alltid en alldeles för hög med olästa böcker som stod bredvid nattduksbordet. De trillade ju av, som fick vara bredvid nattduksbordet. Och alltid tyckte att det har varit så häftigt. Sen hade jag ju då en liten period med några barn när jag inte alls hann läsa så mycket. Men nu är jag lite tillbaka, nu kan vi läsa lite mer. Så jag tycker att det är otroligt stimulerande och ger mig väldigt mycket. Jag hade under tiden på universitetet när jag pluggade, så då var vi två stycken också som också ofta satsade på när det var bokrea i stan. Så då blev det en sport varje år att kunde man köpa ännu mera böcker. Problemet var att det var ju ofta mycket fotografer och journalister där just när de öppnade klockan 12 på natten då inför rean. Så vi var inne klockan 12 och så duckade vi för journalisterna. Försökte se till att inte synas.
Är det sant?
Men det blev en lite rolig grej av det. Så att, nej, det har alltid varit något med böcker.
Ja, men det är lite som att resa. Eller liksom vara någon annanstans. Ja. I en annan värld.
Och idag finns ju fantastiska tjänster. Man kan ju läsa digitalt. Jag har det förstås i telefonen. Men det är ju en annan grej när man får en bok i handen. Trots allt.
Ja, men det är något liksom. Det är någonting med känslan. Eller hur? Nästan lukten.
Ja. Och då särskilt som på det här, sånt här stället. När det verkligen sitter i väggarna, bokstavligen.
Känns anrikt. På något sätt.
Mm.
Men jag skulle vilja kalla dig för så här Queen of GDPR. Kan man säga så? Eller får man säga så?
Oj. Jag är ju då i väldigt gott sällskap med väldigt många andra. Men ja, Det är ju så att dataskydd för mig är ju någonting som, det sitter långt in, och det är också någonting som är, det finns en inneboende känsla i det. När jag började 2000, 2001, så började jag med dataskydd på allvar och intresserade mig för det. Och då var jag ju väldigt ensam. Dataskydd var inte någon het potatis. Det var inte tufft, det var inte inne.
Nej.
Det var rätt ointressant, det var inga pengar i det. Utan det var någonting som man promenerade förbi. Men någonting som jag tyckte ändå var tilltalande. Men jag har känt mig väldigt ensam.
Jag jobbade var det då. Och var ensam?
Nu satt jag då på en större byrå. Så att jag hade ju gott om kollegor, men det var ju ingen som var intresserad av just mitt rättsområde. Ibland är det så att man kan, jag tycker också att om man tittar på verktygen som jurister har för hur man hittar fram till vad man tror och tycker är rätt, vad som gäller i olika situationer, så är det så att förutom då att läsa i böckerna och hitta rättsfall och utredningar, förarbeten och sådär, så handlar det ju mycket också om att tycker jag, alltså grupparbete och teamwork och att man lär sig av varandra och så. Och på dataskyddet så är det där väldigt, väldigt tydligt. Andra rättsområden, då kan man kan gå långt tillbaka i tiden. Man kan titta på central civilrätt, central affärsjuridik, avtalsrätt. Man kan gräva fram de där rättsfallen från 1934. Med några fascinerande principer liksom, som man kan lägga till grund för sitt resonemang. Men dataskyddet och då strikt kopplat till digitalisering och den digitala tekniken som vi i första hand tänker på. Då är det ju faktiskt så att då funkar inte det riktigt längre. Det var inte, även då när personuppgiftslagen som vi ändå har haft och många kanske känner till, men den kom 1998 och vår miljö, vår teknik och de tjänster vi använde 1998, det var ju inte alls vad vi ser idag.
Nej, det har hänt mycket.
Och det gör ju det att det, lagar och regler måste ju alltid utvecklas förstås med samhället, men och med utvecklingen, men ligger ju lite efter ibland. Det är svårt att vara i framkant just inom juridiken då. Men med dataskyddet så är det verkligen, det är en spännande utmaning och lite annorlunda på det viset. Så att nu, ta en intressant startup, något spännande område, någon revolutionerande idé som de har kommit på, man vill göra någonting riktigt roligt. Och så ska man försöka då applicera de dataskyddsrättsliga reglerna på det och försöka hitta vad som är rätt. Och så där. Då måste man vara som jurist, jobba på ett lite annat sätt. Man måste vara lite mer, eller ibland mycket, innovativ. Och förstå förstås mycket av tekniken och så. Men där någonstans så tickar det över för mig att man också, då har man ett behov av att jobba mycket tillsammans. Det här är inte riktigt så någonting man sitter och knäcker på kammaren nu längre, för jag kan inte bara sitta och gräva i böckerna. Utan nu måste man börja jobba tillsammans och försöka hitta fram till någonting som verkar bra och rimligt och fungerar och möter utvecklingen. Så att vi inte stoppar upp i digitaliseringen. Och där någonstans också så kopplar det till det här då som anledning till att vi sitter här. Att vi Forum för dataskydd som vi har jobbat med här nu då ett par dagar. Som just också syftar till att nätverka, att hjälpa dataskyddsombud, att hitta varandra, alla dataskyddsspecialister, att prata ihop sig, hjälpas åt, se hur man har gjort på andra ställen i andra branscher och försöka hitta bra idéer för att komma framåt.
Men för de som inte riktigt har koll på GDPR och dataskydd, kan man i en eller två meningar bara kort beskriva vad det handlar om? Och att det är samma sak?
Ja. Rätten att bestämma över mina egna uppgifter kan man väl säga. Och efter att jag precis har haft en lång utläggning om kopplingen till digitaliseringen så är det ju faktiskt så att det är inte heller några nya idéer. Det finns gott om bra litteratur på 1950-talet till exempel. Som faktiskt just beskriver den här frågan. Integritetsfrågan och rätten att bestämma själv vilken information jag vill lämna ut. Men GDPR handlar väldigt mycket om det. Det stärker upp rättigheterna för oss som registrerade. Och tydliggör rättigheterna.
För oss som privatpersoner.
För oss som privatpersoner. Och då är den andra sidan av den slanten. Det är ju då att ska det finnas en bra palett av sådana rättigheter. Så måste man på något sätt möta det då med bra. Man lägger på skyldigheter på bolag och myndigheter och organisationer. På andra sidan så att de blir tydliga då. Och kan hantera de rättigheter som vi har.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du har ju en hjärtefråga. Skolan.
Ja.
Kan du berätta lite om den här? Vad tänker du?
Jag tror skolan är ju en hjärtefråga för så många av oss. Förstås. Och särskilt i de här tiderna så är det ju så att det finns väl inte en politiker som inte pratar om skola just nu.
Speciellt mitt, nu.
Ja, precis. Mitt i deras hjärtefrågor. Men det är också så att jag har ju då haft möjlighet att hetsa upp mig över det här några gånger. Att kopplat då till mitt kärnområde och till dataskyddet. Så ser jag att här finns med digitaliseringen och med alla tjänster som rullar in. Så finns det så många möjligheter för skolan. Mina barn får, det är gott om läromedel som nu levereras helt enkelt med en webbsida och kod. Och de ska logga in någonstans. Och de erbjuds, de får många olika tjänster. Så att lärarna skickar ut och de registrerar för olika konton på olika ställen. Då. Det är konton för samarbete och lite sånt där. Men jag saknar också att man gör det här riktigt planerat. Och med baserat på då bra information om vad som händer och vilka risker som finns. Och så samtidigt som skolan och lärarna nu får alla de här möjligheterna, vilket är fantastiskt. Att det tillför möjligheter till förbättrad undervisning. Och de lär sig en massa spännande saker. De får, mina barn kan sitta och använda tekniska tjänster på ett helt annat sätt än vad jag gör.
Och är det sant? Vad kan det vara?
De var inte gamla innan. Det tar bara smartphone, ta iPhone. Det var yngsta tjejen var inte... Jag tror hon var 5 eller 6 när hon första gången så tog den ifrån mig när jag satt och försökte göra någonting och svor lite extra över att jag inte hittade fram i menyerna. Så, vänta mamma. Mamma, jag kan visa.
Jag kan hjälpa dig.
Ja. Så det finns finns massor med fördelar här. De visar mig videoredigering var det häromdagen hemma. Väldigt intressant. Och helt nya tjänster. Så det här är väldigt positivt. Men samtidigt så har man då inte inom skolväsendet fångat upp att det här kommer ju med ett antal skyldigheter då. Så att nu registrerar man så alla barnen får konton i olika sammanhang. De lägger ut information, de fotograferar, de intervjuar varandra och de lägger ut bilder och det är berättelser. Och mitt i allt det här så svämmar det ju förstås. Det simmar omkring i massa personuppgifter. Och det har man ofta inte koll på. Och jag har fått e-mail hem i olika sammanhang där de då med ett Google-dokument, Google Form, efterfrågar att jag ska fylla i inloggningsuppgifterna och lämna ifrån mig password då för mina barn. För att man ska kunna göra någonting i skolan. Och det är ingen som gör det med illvilja, men det är just det här finns ingen kunskap.
Men är inte skolan en myndighet som bör ha koll på det här?
Skolan bör absolut ha koll på detta. Dels är det så att om man ska då, juristen i mig säger ju då att som alla organisationer, vi vill inte att våra arbetsgivare, olika bolag eller myndigheter och andra, att de heller ska missbruka våra uppgifter, utan de ska ju följa lagen. Men här glappar det väldigt mycket. Det finns inte tillräcklig kunskap. Men sen retar det mig också samtidigt att vi inte tar chansen här nu. För att det här, nu handlar det ju om alla unga som lever. De kommer ju rätt in i den här digitala miljön. Barnen har absolut ingen förståelse för. Det var också en fråga jag fick hemma häromdagen. Hur i all världen jag lyckades leka med mina kompisar och komma hem i vettig tid. Eftersom jag inte hade någon mobiltelefon när jag var liten. Så att de har ju andra referensramar.
Vad svarade du på det?
Jag blev nog faktiskt ganska mållös. Jag tycker att det är väldigt roligt. Men det var ju en väldigt bra fråga. Det var ju helt enkelt så att det föresvävade den ju inte liksom, att man skulle ha någon sån teknik.
Nej.
Jag visste inte att jag saknade den då.
Nej, men det är ju som för mig. När jag var liten hade inte jag någon telefon. Förrän jag gick i femman.
Ja, den kom så småningom. Men det gör att nu finns det sådana möjligheter. Så att nu har vi har liksom en snittyta här. Skolan träffar alla barn så länge. Så här skulle man kunna göra massor. Man skulle kunna lära dem hur de agerar på nätet på ett bra sätt. Det görs en hel del kring då mobbingproblem och sånt där. Men då handlar det mer om man plockar upp när det har blivit problem eller när det har blivit strul på någon tjänst någonstans. Och det har varit lite taskiga situationer på Facebook eller på Instagram eller något sånt där. Så de plockar upp och så pratar man om värdegrunder och det är ju jättebra. Men man borde ju samtidigt passa på nu då och lära dem om hur man ska hantera de digitala tjänsterna. Ska man verkligen lägga ut allt det? Vad händer om man lägger ut det? Jag kanske är helt okej med det. Jag kanske vill lägga ut alla mina bilder. Men jag ska ju vara medveten om då att skicka ut en massa saker på kanske massor med roliga filmer. För jag har lärt mig ett nytt klippverktyg. Och så lägger jag det på YouTube. Och så är jag 13 år. Och tycker att det är jättekul. Men 10 år senare. När någon tilltänkt arbetsgivare hittar det här. Ja, då kanske jag har en lite annan inställning. Man har ju pratat lite grann om det finns så där inom dataskyddet igen då, så finns det en diskussion mycket om huruvida arbetsgivare till exempel får efterfråga inloggningsuppgifter. Det har förekommit en hel del i USA där man har lagstiftning nu på många områden där det handlar om just då att du får inte som arbetsgivare begära att få inloggning till Facebook bara för att kontrollera då, titta att tycker att det här är en omdömesgill person eller så vidare.
Är det sant? Mm. Omdömesgill person? Mm. Och hur kvalificerar man det?
Wow. Ja, jättebra fråga. Och sen så ska man ju komma ihåg att det är klart att när man har då, under den kanske väldigt långa tid, och ibland man började som ung, så man har lagt upp information, samlat den och lagt ut på Facebook, då kommunicerar man ju med ofta i alla fall i en väldigt trygg miljö, tror man. Det är med mina vänner och med min familj. Och jag lägger bara ut precis det som jag vill att de ska se. Men inte med en tanke på att det är då tilltänkta arbetsgivare kanske som ska se det här så småningom. Och det är ju ett exempel på när det dyker upp helt nya frågor som man bara inte har tänkt sig från början, men som plötsligt får en helt annan effekt.
Gud, ja.
Och jag tycker att de här det är inte, även om det minnar ut i till slut kanske ett lagstiftningsförslag, men egentligen så är det inte juridik. Det här är ju någonting helt annat och det handlar mycket om etik och moral och så vidare. Och det var det som du och jag pratade om också tidigare, just det att jag tycker att man då Man missar chansen här nu i skolan med att man kan både lära barnen om grundläggande saker när det gäller informationssäkerhet till exempel, som också är viktigt. Men just den andra sidan då med etiska frågor och så vidare.
Men jag tänker så här, det finns ju folk som har skyddad identitet och så. Mm. Tänker skolorna på sånt här? Tror du det? När man lägger upp bilder och man beskriver vad verksamheten gör. Mm. Det, där kan det ju bli problem.
Absolut. Jag hoppas att de gör det. Mm. Och de borde absolut göra det. Och nu börjar det börjar bli bättre med att man tänker efter. Det kommer lappar hem där det står då att man behöver kryssa för om det är okej att de lägger ut bilder på ens barn och så. Eller om inte barnen får vara med på bild. Och jag tror att den här, oavsett vad bakgrunden är, så är det väl bra. Det här börjar man ändå fundera över. Men då ska man ju också vara medveten om att det är ju inget bra om det slår över åt andra hållet heller. Nu finns det exempel då på skolor som har lyft undan precis allting. Och man tar inte längre skolfoto på barnen. För det har man kommit på att det är också då skulle kunna vara möjligen något problem med integriteten då. Och vad händer, var hamnar de här fotorna och så vidare.
Jaha, är det sant?
Ja, så att vissa har... Och så klassiken då med att man får inte fota Lucia-tåget på dagis. Och, så att många har förbjudit den typen utav foton överhuvudtaget. Då får inte föräldrarna fota istället och inte sina egna barn heller då. Mitt i. Så ibland kan det då slå över. Och det är också av okunskap. Vilket är tråkigt av andra anledningar. Så att här skulle man kunna hitta den här balansen.
Vad tänker du som är liksom både jurist och mamma och med i samhället? Alltså hur tänker du att man skulle kunna lösa det här på bästa sätt?
Ja, det är ju där mitt hjärta klappar för skolan då lite extra. Man skulle kunna ta, nu menar jag inte att man ska ha det som ett ämne, men man skulle kunna passa på att väva in det i miljön och att man börjar förstå. Och det är faktiskt så att det är inte bara barnen utan även vi som föräldrar som skulle behöva lite extra information ibland. Och just det här när man skickar ut då kanske in eller ut inloggningsuppgifter man samlar ihop och så vidare. Så gör vi som föräldrar kanske också då gör mycket saker utan att tänka oss för och så. Men generellt i samhället så har vi ju här på något sätt en pedagogisk uppgift nu att försöka få ut det här då, att man har ett bra förhållningssätt till alla de digitala tjänsterna. Förstår vad det handlar om, men man ska inte vara rädd för dem. Det här är ju en utveckling som vi vill ha. Så utvecklingen just nu är väldigt, man säger att den är konsumentdriven. Det är vi som privatpersoner som i väldigt hög grad driver utvecklingen. För vi efterfrågar spännande och nya tjänster.
Men jag tänker på just, du sa någonting om det här med läckor när vi pratade tidigare. Och att vi inte tänker på farorna. Vi tänker liksom inte, vi tar inte det här på allvar.
Nej, och jag tror att om man tittar på informationssäkerhet och hur man skyddar information. Det är en väldigt viktig del också av dataskyddet. Men vi som privatpersoner är otroligt godtrogna. Och igen, om man tänker på de här sociala medierna till exempel och kontorna, så är det ju så att ja, jag har bara mina vänner till exempel, bara vissa nära vänner på en tjänst som ingen annan kan komma åt, tror jag. Och sen hackas tjänsten av någon anledning. Eller jag använder någon annan typ av tjänst med inloggningsuppgifter och så vidare och så läcker det ut. Och jag tror här att vi reflekterar inte över
varför
det.
Utan
vi, den är så svår. Jag tror att det är en kombination av att vi är godtrogna. Vi är lite naiva. Vi har haft tur. Vi har inte haft några enorma incidenter med några stora förödande konsekvenser. Men det finns ju internationella exempel på där ibland har gått väldigt illa och personer som har tagit livet av sig för att man har information som har läckt ut till exempel från dating-sajter och sådär, när det hänt någonting.
Är det sant?
Och har fått förödande konsekvenser. Och då har man då kanske Man har en annan digital identitet.
Mm.
Så man uppträder på ett annat sätt, kanske till exempel då på en dating-sajt.
Mm.
Och med annan information som man inte riktigt vill stå för på något sätt i vardagen.
Nej.
Och har man då olika identiteter, och ibland kan man ju olika digitala identiteter också. Och så blir det väldigt känsligt plötsligt. Mm. Om det kommer för namn, om det läcker ut i vardagen. Men jag tror att det är väldigt få av oss som tänker på det. Det finns ju också då, nu för inte så länge sedan, så var det väldigt mycket prat om Facebook.
Mm.
Där man har väldigt mycket information från Facebook i alla fall. Som har då överlämnats till ett bolag som heter Cambridge Analytica.
Mm. Det blev ju en jättestor grej.
Ja, och någonting som jag faktiskt tror, när det når vår allmänna media och daglig press så att säga, så då plötsligt, då börjar vi uppmärksamma på ett annat sätt.
Mm.
Och då blev vi väldigt oroliga. Och så var det ju en väldigt stor mängd personer som då, när man fick frågan, tänker du ha kvar ditt Facebook-konto? Eller överväger du att lämna det? Mm. Jag överväger att gå ur. Och man var uppe i, först tror jag var en femtedel av svenska användare som skulle gå ur. Och jag tror att det växte ytterligare sen. Jag kommer inte exakt ihåg statistiken.
Mm.
Men effekten nu, det är inte så många månader senare. Men det var nog inte så många som klev ur i alla fall. Så att vi lär oss inte ens utav den typen av händelser. Men sen
det är
vi
ganska också läskigt.
Ja, och
att vi inte bryr oss.
Ja, precis. Vi bryr oss inte. Sen vet jag inte, det är klart att ibland måste man lära sig av egna misstag kanske. Mm. Men det är först om det händer någonting, att det kommer nära. Mm. Med ens egna uppgifter. Som man kanske då börjar tänka till. Men det är också en kulturell fråga.
Är det sant? Vad är den största skillnaden mellan Sverige och andra länder?
Just det här förtroendet.
Mm.
Är väldigt viktigt. Och vi är ofta, jag är rätt mycket ute och pratar. Och just när det gäller dataskyddet så brukar jag försöka då förklara att det här förtroendet är väldigt viktigt.
Mm.
Att vi har förtroende för tjänsterna.
Mm.
Det är det som möjliggör att vi till exempel har en del i, ska jag säga, förstås. Att vi har en så fantastisk startup-scen i Sverige.
Mm.
En mängd andra faktorer givetvis också med finansiering och så. Men nu har vi då en miljö i Sverige som är tillåtande. Vi testar gärna nya spännande tjänster. Vi är inte oroliga. Vi lägger gärna in våra uppgifter. Vi använder tjänsterna. Vi godkänner att de trackar oss och så vidare.
Mm.
I andra länder så kan man ha en helt annan inställning. Och är inte, man har inte samma starka förtroende för de som behandlar våra uppgifter. En tydlig kontrast är till exempel Tyskland.
Mm.
Där man tvärtom är oerhört avvaktande och lite skeptisk och inte lämnar ifrån sig mer information än nödvändigt.
Undrar om det här har någonting med förhållande till staten att göra?
Mm.
Att vi har ett väldigt starkt och stort förtroende till staten i jämförelse med andra länder.
Exakt, jag tror det också. Men det samtidigt det som jag tycker är så intressant är att vi har, man behöver inte gå längre än till Norge eller Finland, våra närmsta grannländer. Så är det ändå så att det är en ganska tydlig skillnad. Här i Sverige så har vi till exempel, vi lägger inte så stor vikt vid personnummer. Tycker du att det är besvärligt? Om du går in och handlar någonting och så frågar de dig om du är medlem i kundklubben.
Mm.
Och så kanske du inte har brickan med dig eller inte vet eller så. Vad har du för personnummer? Tycker du att det är besvärande då om du ska behöva lämna ut ditt personnummer och säga det högt i kassan?
Nej, absolut inte. Jag basunerar ut det över hela affären.
Mm. Du är ganska van vid det, eller hur? Man får ofta den frågan. Och sen kan man ju säga att utifrån nu då GDPR så kan det ibland vara lite känsligt. Men bortsett från det så är det så att de flesta av oss tycker det är helt okej. Okay.
Mm.
Och tvärtom, när jag var i centrum nu alldeles nyligen så var det så att jag var inne på apoteket där någon fick frågan just, vad har du för personnummer?
Mm.
Och jag tror att hon kom på sig sen, eller också såg hon, men jag såg lite. Mm. Så här, jag reagerade när hon frågade just på apoteket. Så att sen nästa kund, då säger hon istället, har du legitimation? Säger hon då i kassan. Var på den kunden säger, kan du inte bara ta mitt personnummer?
Ja, så godtrogna är vi.
Ja, så då blev det mer en irritation. Ska jag behöva ta upp mitt lägg? Kan du inte bara skriva in mitt personnummer? Så att det här är enkelhet. Vi är så vana vid det. Men i Norge eller Finland så skulle de inte lämna ut sitt personnummer på det viset. Utan tvärtom. Här bevakar man det väldigt tydligt. Och det råder också en stor... Det är ett helt annat förhållningssätt. Och det är inte så långt spännande ifrån oss. Så att det är, ja, jag tror att det är så att det är kulturellt också. Förstås vårt förtroende för myndigheter och bolag och stat och så vidare. Men också att vi har haft tur.
Mm.
Att det inte har hänt så mycket.
Skönt för oss.
Ja, eller
tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Jag tänkte att vi skulle avrunda, men har du några tips? Har du lite så här vett- och etikett-tips till hur man ska bete sig i sociala medier i förhållande till dataskydd?
Ja, jag tycker just att man kanske inte ska ha så bråttom. Mm. Det är väl en sån sak som många gånger, det är klart att det, ibland är det roligt att göra en snabb statusuppdatering. Man vill vara först ut och det är häftigt och sådär.
Mm.
Men ibland blir det ju då lite fel. Och i en utav barnens klasser här alldeles nyligen, just då var det frågan om någon form av lite mobbingsituation som man försökte reda upp.
Mm.
Men då tyckte jag gillade då lärarinnan där som var klok. Och sa att då satte de sig ner och pratade i klassen och kom överens om att nu skulle ingen skriva någonting i sociala medier igen på, de skulle ha, jag tror att det var 24 timmars betänketid då. Men i alla fall, man tänker efter vad det som var hennes poäng, att nu får vi inte lägga upp någonting direkt, utan kommer du att tänka på någon fin bild du vill lägga ut eller så, så får du spara det, så får du lägga ut den imorgon. Nu kanske vi inte ska ha den fördröjningen.
Nej, men ändå, tänka.
Ja, precis. För att det handlar ju om att kanske uppträda på nätet och i alla de här tjänsterna med omdöme, helt enkelt. Mm. Vi vill använda tjänsterna. Det är roligt. Det ger oss väldigt mycket. Men ha lite grann i bakhuvudet att informationen kan komma på andra vägar. Mm. Det är inte avsett. Det finns saker som förhindrar och system som förhindrar, men tekniken kan gå fel. Så man ska ändå lite grann tänka efter att kanske, om det är så att jag har väldigt olika identiteter på olika ställen, så ska jag ändå vara medveten om att någon annan kan komma och läsa det här. Är det bra det här som jag skriver nu? Tänk om min chef plötsligt kan läsa det här. Är det fortfarande okej? Okay? Eller min mamma?
Mm.
Eller någon annan? Man försöker lite grann tänka efter.
Tänka efter. Tack för att du var med i juristpodden, Caroline.
Tack själv. Jätteroligt att ha fått vara med här och sitta och prata med dig. Det var så intressant också, de samtalen som vi hade innan och när vi har pratats vidare tidigare de senaste dagarna. Så jag tycker själv att det ska bli jätteintressant nu att följa dig och hänga med på och se vad du kommer att ta dig för i sociala medier och vad den här podden kommer att ta vägen framöver. Så det har varit jätteroligt att få vara med.
Ja, fantastiskt. Det har varit ett nöje att ha med dig. Och man vet inte om det blir en del två. You never know.
Nej, precis.
Jag har en liten överraskning till dig, förutom att du ska köra bil. Eller har kört bil. Nu när vi ska avsluta juristpodden.
Vad spännande.
Eller hur?
Överraskningar är kul.
Mm. Och det är en av mina favoritgrejer att göra i livet. Och det är att
förutom
dricka...
Förutom att köra Porsche alltså?
Ja, förutom att köra snabba bilar så är det att dricka bubbel. Oh. Fira livet med Paul Rocher.
Fantastiskt.
Gillar du bubbel?
Jag älskar bubbel. Vad underbart.
Tack för att du var med i juristpodden.
Tackar.
Och tack,
tack för att du fick vara med.
Ja, det är klart. Du är ju helt perfekt för juristpodden. Du är liksom en, vad ska man säga, en, inte en typisk jurist.
Nej.
Eller? Nej. Känner du dig som en typisk?
Det händer ju emellanåt att man som jurist får kommentarer att man skulle vara tråkig eller motvalls eller sådär. Mm. Och i de situationerna så kan jag känna mig som lite typisk jurist. När man får det emot sig. Men samtidigt så är det ju så att dataskyddet är, det är nog i sig ett område som inte är typisk jurist. Nej. Egentligen. När man har möjlighet att få vara med och påverka, bygga upp nya tjänster. Och om det funkar bra, samarbetet funkar bra, man får vara med tidigt. Mm. Så är det ju tvärtom så att man är verkligen med och bygger någonting. Och bygger upp någonting tillsammans, oftast med tekniker och utvecklare. Och sådär. Då känner jag mig inte som typisk jurist.
Jag har ju fastnat på en mening. Och det är när jag hörde dig säga i juridikpodden. Från UFO till mainstream. Mainstream.
Ja.
Från UFO till mainstream.
Ja. Ja, just det. Det sa jag nog. Och det var verkligen så. När jag började med det här då så kände jag mig väldigt ensam. Och att, jag tror att många tyckte att det jag gjorde var oerhört tråkigt. Mm. Det lät fantastiskt trist. Personuppgiftslagen.
Och det låter ju inte jättesexigt kanske.
Nej, och det fanns ju ett antal stående skämt kring den där. Men nu om man ser hur det har utvecklats de sista åren och från då när, apropå hur information kan läcka ut på nätet då, men 2012 där när ett utkast till GDPR läckte ut på nätet, så har ju intresset ökat. Och också om man ser utifrån tekniken och datainsamling och machine learning och allt det här, alla spännande tjänster som kommer. Så plötsligt så har ju rättsområdet växt något fantastiskt. Och idag är det många, många jurister, många unga jurister som tycker att det är jättespännande och gärna vill hålla på med dataskydd i en eller annan form. Och det tycker jag är jättekul, för nu har jag fått kompisar, som har samma intresse. Och därför så sa jag det att nu har jag gått från UFO till mainstream, för nu är vi många i samma fack.
Och vilken sida trivs du bäst på?
Ja, den här är roligt. Det får jobba i team, jobba i grupp. Och det är så vi utvecklar dataskyddet också på ett bra sätt.
Underbart. We got a bum bum feel.